Nu släpper vi en ny podd. Expressen dock.
Einar, han går in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skytt, jag tror, kommer emot han och fortsätter skjuta.
Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg.
Hon började skrika på mig. Backa hon och säger, vad händer? Så hon, han är död. Så jag, vad säger du för något? Så hon började skrika, han är död. Så hon sköt han nu en meter.
Lyssna i appen eller där poddar finns.
God morgon, det är torsdag och ni ska vara varmt välkomna till Börsmorgon. Vi börjar internationellt. USA-börserna föll tillbaka igår när den amerikanska centralbanken kom med sitt räntebesked. Och centralbankschefen höll sitt tal. S&P 500 var ner med 0,6%. Och även i Asien föll de ledande börserna tillbaka. Och även i Stockholm ser det lite mörkt ut inför öppningen. Terminen ligger på minus 0,7%. Idag kommer vi följa upp just det här räntebeskedet från USA och det viktiga räntesnacket efteråt. Vi ska också försöka förstå varför Rutger Arnhult hoppar av som vd på Castellum. Färska försäljningssiffror från H&M tittar vi på också. Och så ska Ulf Pettersson få analysera sin drömportfölj när DIs tävling nu går mot sitt slut. Tävlingen drömportföljen alltså. Och med mig har jag då förstås Ulf Pettersson och även Oskar Ekman som fick hoppa in på grund av en annan sjukdom. Mäklarchef på Erik Penser. Jättekul att ha dig här också, Oskar. Vi börjar väl ändå med att titta på det här räntebeskedet som väntat höjde Federal Reserve, alltså styrräntan med 50 punkter. Samtidigt pekar de här nya ränteprognoserna som kommer gå på en styrränta på mellan 5 och 5,25% i slutet av nästa år. Och det är faktiskt lite högre än motsvarande prognoser i september. Och det var det som kanske fick marknaden att få hicka. Så här sa Jerome Powell bland annat på presskonferensen.
At today's meeting, the committee raised the target range for the federal funds rate by a half percentage point, bringing the target range to 4.25% to 4.5%. And we are continuing the process of significantly reducing the size of our balance sheet. With today's action, we have raised interest rates by 4.25 percentage points this year. We continue to anticipate that ongoing increases in the target range for the federal funds rate will be appropriate in order to attain a stance of monetary policy that is sufficiently restrictive to return inflation to 2% over time.
Jerome Powell var det alltså. Oskar, vad skulle du säga att marknaden satte fokus på igår kring det här beskedet?
Det var en jätteintressant reaktion. För det första tyckte jag att det var en mer avslappnad Powell än vad det var de tidigare gångerna. Han har ju lyckats jinxa sönder marknaden ofta när han öppnat munnen. Sen så var ju aktiemarknaden lite negativ. Däremot så såg vi inga större ränterörelser. Dollarn föll lite grann. Det var ingen stor dramatik. Tittar man på de här räntekurvorna som han indikerar lite högre ränta, toppränta än vad vi hade pratat om tidigare eller vad han hade pratat om tidigare. Men terminshandeln var ju ändå avvaktande. Jag tror terminshandeln på räntetoppen gick från 4,86 till 4,91. Alltså otroligt liten rörelse på det. Och vi prisar 36 punkter tror jag i räntehöjning nästa möte. Så att vi har ju verkligen rört oss på ett positivt sätt i allt annat utom aktiemarknaden kan man säga. Då var det mycket mer rock'n'roll på den här KPI-siffran och mycket större positiva rörelser för oss som tittar på marknaden i bland annat 10-åringen då.
Sen vet ju alla den här statistiken som kom häromdagen, inflationsstatistiken som var ganska dämpad. Det är klart han inte får, det blir ingen halleluja stämning på grund av den. Han måste ju dämpa sig, men det är klart att den var viktig också, Ulf.
Ja, det var det. Men vad ska man ta med sig? Det är lite som man ska säga här. Man höjde då. Men det fanns också lite i korten. Alltså det har ändå varit artiklar i Wall Street Journal som brukar vara lite före. De har väl någon bra ingång i Fed där de pekade på att liksom den här målräntan skulle toppa då på 5-5,25. Och det var ju det precis vad Powell sa. Och så får vi väl se, det är ju 2024 som blir avgörande, för där spretar det verkligen. Där finns det då någon ledamot som ligger närmare 6% styrränta, och sen finns det någon som ligger på 3%, så det får vi väl se. Och det är ju inflationen som kommer avgöra det, var man hamnar då. Men det var inte lite, vi gick ner en del, men det var inte så märkligt med tanke på den uppgång vi hade på KPI-siffran som du sa bara dagen innan där. Så jag tror vi, ja, jag vet inte, det var väl inte någon köpsignal ser jag det inte som, för det är ändå liksom never fight the Fed, men det var ju ingen det här, det var inte de här jätterörelserna som jag sett tidigare.
Kan vi titta på 10-åringen, graf som Oskar du har hjälpt oss med här, berätta.
Ja, du har ju haft en sjunkande långränta under egentligen från oktober någonstans. Vi kan ju också se det på i den svenska marknaden. Jag översätter ju allting till svenska aktier, att fastighetsindex till exempel är upp nästan 25-30% sedan vi såg att långräntan i USA toppade. Vi har inte haft någon dramatik den senaste veckan eller egentligen under december. Vi står på 3,5. Det är kanske en ganska rimlig nivå. Det ser inte ut, om det här hade varit en aktie som man hade tittat på så hade den ju inte sett jättestark ut. Utan det är lite avvaktande läge. Och jag tror att vi har passerat piken i ränteförväntan och att vi nu börjar diskutera räntesänkningar. Och då kanske man anpassar också sin handel efter det räntesänkningsscenariot som har börjat smyga sig på lite grann.
Just det. Vi ska fortsätta med det lite senare i sändningen, tänker jag översätta det, vad det kan betyda för börsen naturligtvis. Men vi går vidare här på morgonens nyheter, och då har det varit mycket förstås fokus på modejätten H&M som släppte försäljningssiffror för september till novemberperioden. 62,5 miljarder kronor under det här kvartalet i det brutna räkenskapsåret. Det var ganska exakt enligt analytikernas förväntningar faktiskt. Vi sände lite extra här på morgonen. Ulf, du konstaterade kanske ingen riktigt dramatisk siffra.
Nej, det var ju väldigt linje. Alltså 62,5 miljarder förväntat var 62,2, så det är felräkningspengar. Det var oförändrad försäljning i lokal valuta, men räknat i kronor så var försäljningen upp 11%, och det har att göra med kronförsvagningen. Det var ju lite bättre än vad vi såg under Q3, deras Q3 då, för där var det ju så att säga försäljningsminskning även i lokal valuta, men det är klart att jämför man andra sidan med Inditex så halkar ju H&M efter.
Mm. Vad tror du om kursreaktionen på den här siffran, Oskar?
Ingen gillar H&M, då brukar jag vara lite mer benägen att gilla sådana bolag, och det är väldigt negativt sentiment i aktiemarknaden runt H&M just nu. Den här siffran är ingen dramatik, det föranleder nog som Ulf säger inga större förändringar i estimat, och nästa rapport är väl någonstans i slutet av januari 27 har jag för mig. Men Inditex igår som rapporterade okej gick ju faktiskt rakt upp på en okej rapport. Kanske säger någonting också om hur man ska behandla okej siffror från H&M.
Spännande, vi får se om 8 minuter när aktiemarknaden drar igång sin handel. Vi ska också följa noga Castellum, fastighetsbolaget. Det var ju så att Rutger Arnhult, bolagets vd och storägare, han är ju inte allra störst längre, men han är fortfarande storägare. Han lämnar rollen som vd. Man ska inleda en process att hitta en ny vd. Talade tidigare i morse här med Per Berggren som är ordförande i Castellum och frågade bland annat om den här turbulensen som det ändå har varit i Castellum här med vd-byten och ordförandebyten, om det har skadat bolaget. Han svarade så här.
Ledningsgruppen och styrelsen, vi är trygga i bolaget. Det finns ingen tveksamhet där, utan klart det har varit turbulent, men det har ju sin historia också med att vi har fusionerat med ett annat bolag, och då blir det naturligtvis en stökeperiod just under den tiden. Men annars tycker jag inte att det påverkar ledningen eller styrelsen på något vis.
Slutligen, Per, hur ser den bäst lämpade kandidaten ut för en vd på Castellum, tycker du?
Ja, du, det kan jag inte bedöma, men vi söker ju nu personer i bolaget eller utanför bolaget som kan jobba med företaget långsiktigt, och vi bedömer att den processen kommer att starta redan idag, och jag vet att det finns många kandidater där ute som skulle passa Castellum väldigt bra.
Per Berggren kommenterade Castellums vd avhopp för Rutger Arnhult, och Ulf, varför hoppar han av?
Ja, Rutger har ju mycket annat att tänka på nu. Han sitter och säljer aktier lite överallt här. Verkar vara finansiellt pressad, och klart att ska man då sitta som vd i ett börsbolag, ett väldigt stort börsbolag också, det kanske blir för mycket. Så att han, och det säger ju Rutger i sin pressrelease också, att han behöver koncentrera sig på andra saker. Så jag tror det är bra. Det är bra att man liksom får bort alla dessa kostgrejer som finns i fastighetssektorn nu, och det är en liten tråd. Sen så är det ju liksom för Castellums räkning, så från att ha varit liksom det stabilaste och tristaste fastighetsbolaget, har höjt utdelning i 24 år. Så detta året är man då inne på sin tredje vd egentligen. Saxmo lämnade, sen Biljana lämnade, och nu lämnar Rutger Arnhult här. Så det har liksom, det hela havet stormar lite grann.
En följetong naturligtvis, Castellum. Först kliver han in sin ordförande, och sen så sparkar han vd:n, och sen så tillsätter tillsätter han sig själv som vd och sen säljer han en jättestor post. Nu är han bara tredje största från att ha varit största tidigare. Vad är dina tankar?
Det är en, alltså, fastighetssektorn och investerarna är ju risktagare på alla sätt och man ser ju bara möjligheter hela tiden och det är såklart att det kommer till en punkt ibland i ägande att man kanske har liksom kastat sig in i för många projekt samtidigt. Jag tycker vi har fler exempel på det i fastighetshistorien där du mixar upp. Egentligen din gameplan har blivit för bred. Mm. Och jag tror att det här både för Rutger personligen men också för bolagen som är inblandade i det här. De som han kommer att koncentrera sig på och Castellum som man kanske då lämnar helt, vem vet, är positivt. Mm. Det blir för spretigt och det var Norge-historien. Och alltså det är tufft att hålla ihop det här. Det kanske går i en jättehög konjunktur och där ränteläget var som det var. Men vi har en annan miljö just nu. Behöver konsolidera just nu, om ens det. Det är bra om du kan konsolidera just nu. Måste nästan krympa lite grann.
Ja, det har ju blivit ett problem där att man liksom, dels är det fastighet, sen så är det de här fastighetsaktierna som de olika storspelarna här har investerat i. Det är ju problem, det ger ju inget kassaflöde om man inte har någon utdelning där och då blir det ju väldigt jobbigt. Nu ser det ut som Castellum ska öppna ner någon procent här och det kan väl bero på att man räknar med att Rutger kommer fortsätta sälja aktier nu när han verkligen är vd och dessutom ska han ju lämna styrelsen också.
Men kanske finns det fler köpare av en sån post idag när det är ett mer städad ledning där man kanske är överens också. Ja. Så att det här är ju för aktieägarna i Castellum kanske inte negativt. Nej. Då kanske kan den här posten sättas någonstans också.
Det kan ju kanske sättas. Akelius till exempel.
Ja, Akelius. Han köper ju inte här uppe säger han ju.
Nej, men man vet ju inte. Men Castellum steg ju kraftigt när Akelius köpte sina första aktier där. Så skulle han eventuellt köpa då Rutgers kvarvarande aktier. Skulle
det men det finns ju fog för att titta på alla aktier som då Rutger är involverad i just nu. För det kanske blir en omjustering av var man hittar, var koncentrationen ligger någonstans. Och fastighetssektorn generellt är ju väldigt utbombad. Även om det nu har gått upp 30% på några månader så finns det ju att ta av.
Intressant område att följa alltså. Vad kommer Rutger Arnhult koncentrera sin innehav framöver? Kanske kliver han av Castellum, säger våra experter här på morgonen. Vi går vidare och tittar lite mer på nyhetsflödet här på morgonen. Det har hänt en hel del. Catena Media bland annat har ingått ett avtal om att sälja Ask Gamblers för 45 miljoner euro, knappt alltså 500 miljarder kronor. Det skriver bolaget i pressrelease. Och sen har vi Beijer Ref då som går ju väldigt bra just nu. De går in på den nordamerikanska marknaden genom att förvärva Heritage Distribution. Betalar 1,3 miljarder dollar. Det ger en multipel kan man läsa på ungefär 12 gånger justerat rörelseresultat för 12 månadsperioden som slutar här i september. Så att två ganska intressanta affärer, hyfsat stora. Du nickar, Oskar. Var det någonting som du reagerar på?
Det spontana är ju att prislappar just nu börjar bli attraktiva för att göra förvärv. Och det är såklart man gillar ju Beijer Ref för att de gör förvärv idag, inte för ett år sedan. Så att vi har ju en miljö nu där kanske pris har kommit ner som då de starka, finansiellt starka bolagen kan utnyttja. Gigs affär är ju väldigt positiv för Gig, det får man ju säga. Kommer säkerligen att addera på estimat 10-15% skulle jag gissa kommer man att handla upp den här på det här förvärvet. Det är en bra nyhet. Det är ett litet bolag som de här brukar flyga lite fram och tillbaka på marknaden. Men positivt att de gör det här förvärvet.
Det kom ju precis in det här förvärvet från Beijer Ref då, Ulf. Vad säger du? Det är ingen litet förvärv. 13 miljarder kronor köper
13 miljarder kronor betalar de. Det är mycket. Det är alltså en jättestor affär precis innan årsskiftet här. Jag ser inte hur de ska finansiera den här, men det kanske kommer fler på lösningsvis vad det lider här. För det tror jag inte de... Ja, jag har inte sett hur de ska finansiera, men det är ett stort förvärv. Och det är USA som är en ny marknad. Och en distributör. Så ja, vi får se. 12 gånger EBITDA är ju, det är klart att Beijer Ref är ju ganska högt värderat själv så de kommer nog kunna, det beror på hur de finansierar det här hur det påverkar då vinsten på aktier så att säga. Men ja, vi får se hur marknaden.
Finansieringsdörren är ju lite öppen nu. Det är ju en transaktion om dagen igen. Helt plötsligt är det 2021 all over again. Senaste 2-3 veckorna. Senast igår var det Maha som satte någonting. Vi hade BHG för någon vecka sedan 800 miljoner in och helt plötsligt finns det ett litet intresse. Efter 11 veckors ganska bra marknad så börjar investerarna vaknar till och det finns utrymme att göra transaktioner nu, vilket är ju superviktigt för marknaden.
Mm. Det ska bli spännande. BRF som alltså har släppt en hel del bra kvartalsrapporter, populär på aktiemarknaden, eller hur, Oskar?
Absolut, absolut. Mm.
Mm. Bra. Sen har vi också Ericsson har kapitalmarknadsdag idag. Vi ska försöka hinna prata lite mer om den efter börsens öppning. En nyhet kom redan igår kväll när man har kommit överens med amerikanska Department of Justice om att förlänga en period för den oberoende observatören som granskar bolags regelefterlevnad till och med juni 2024. Och det här gör Ericsson för att liksom ytterligare stärka sin bolagsstyrning, riskhantering, ramverk för regelefterlevnad och allt det här. Så att det är en hyfsat ändå viktig nyhet. Vi ska prata mer om den sen. Men nu har klockan slagit 9. Stockholmsbörsen är öppen.
Det blir nedgångar här i Stockholm, ner 1%, och det är efter nedgångar i Asien och i USA då igår efter Fed-beskedet. På storbolagslistan så hittar vi mestadels nedgångar, och Tele2 och Swedbank går svag mot strömmen medan Getinge backar som mest 2,5%. De har fått en sänkt rekommendation av Carnegie till behåll idag. Även Sinch och Kinnevik hittar vi där. Ericsson handlas bara ner 0,5%. De har ju då kapitalmarknadsdag idag, även meddelat att de förlänger överenskommelsen med det amerikanska justitiedepartementet med 1 år. Och det rör då att ha en objektiv rapportör på plats efter den omtalade mutskandalen. H&M's aktie rör sig inte jättemycket, 1,5%, lite mer än Stockholmsbörsens nedgång. Och försäljningssiffrorna där kom ju in marginellt bättre än väntat i det fjärde kvartalet. Men i lokala valutor så var försäljningen i princip oförändrad, som ni varit inne på. Castellum handlas ner 2,5%. Idag fick vi alltså reda på att, eller igår kväll rättare sagt, att Rutger Arnhult då lämnar som vd för Castellum utan en efterträdare på plats. Catena Media går klart bättre än börsen idag och stärks 3,5%. De ska alltså sälja Ask Gamblers för 45 miljoner euro till Gaming Innovations dotterbolag, och även den aktien stärks ungefär 2%. RAS ser vi istället hos Eltel samt Experiment Biopharma, och infrastruktursbolaget Eltel har då vinstvarnat för det fjärde kvartalet som räknas tyngas av nyligen uppskjutna kundinvesteringar samt inflation och kostnadsöverdrag, och aktien rasar 10%. Även Experiment Biopharma då ner 8,5%. De har meddelat att deras återinlämnade FDA-ansökan nu skjuts upp till det första kvartalet nästa år. Och bakgrunden där är att de fick avslag på sin tidigare ansökan i slutet av maj, varpå aktien rasade. Och det ser den ut att göra även nu efter att ha återhämtat sig då tidigare. Saab avtal om 2 spaningsflyg till Polen trädde nu i kraft, kan vi nämna, och leveransen där är planerad till 2027. Ordervärdet uppgår till 7 miljarder kronor. Oljebolaget Maha Energy ska ta in 200 miljoner kronor till en rabatt om 8% från gårdagens stängningskurs. Handlas bara ner 3%. Och bland rekarna så har Handelsbanken sänkt sina rekommendation för flera fastighetsbolag idag. Och igår så spådde ju också finansmannen Peter Gyllenhammar att flera bolag ska falla på börsen, och då inte minst fastighetsbolagen och framförallt Sagax, som han anser vara alldeles för högt värderat. Och idag så sänker Handelsbanken både Sagax och Atrium Ljungberg till underperform på lång sikt och sälj på kort sikt. Wihlborgs får en sänkt rekommendation till market perform, medan Catena däremot höjs till outperform, och även riktkursen skruvas upp rejält från 500 till 580 kronor. Handlas nu för 400 kronor. Utöver det så har DNB också inlett bevakning av Truecaller med rekommendation köp. Och aktien handlas upp 2% efter att ha pressats 70% i år. Utöver det så får också Arjo en sänkt rekommendation från Carnegie till behåll, och Arjo handlas ner 6% nu, och så gör även BRF ett amerikanskt förvärv för 13 miljarder kronor och de handlas också ner mer än börsen som är ner 1%.
Stort tack för det, Anna. Jättebra. Vi ser de bolag vi har pratat om här på morgonen faller överlag. Castellum ner på det här vd-avhoppet. Och framförallt BRF var ju ner 4,5% efter den här jätteaffären på 13 miljarder kronor. Den kommer ju på bara en kvart sedan, det här beskedet. Mm. Har du tittat något mer på hur de finansierar?
Ja, nu har vi fått ordning på det här lite grann. Det ska göras en företrädesemission under första halvåret nästa år, då, fram till juni någon gång. Kommer att ske under våren där. De ska ta in 14 miljarder kronor, och vilket är en stor emission då. Börsvärdet är 70 miljarder, så det är 20% och så lite rabatt på det där. Så det kommer nog bli 1-3 eller något sånt där. EQT som är storägare kommer teckna sin del då, 30%, och sen så är den garanterad av lite banker, Handelsbanken, Nordea och City. Så att pengarna är så att säga klara. Frågan är till vilket pris man kommer få ta in dem. Och företrädesemissioner brukar aldrig vara roligt för aktiekursen. Och det är därför den är ner 4%. Plus att prislappen kan man ju diskutera. Nu har inte jag riktigt hunnit läsa in mig i det här bolaget. De köper dem, men de betalar 2 gånger försäljningen och 12 gånger EBITDA för en distributör. Och det är ganska bra betalt för en distributör. Alltså högt betalt för en distributör.
Börsen kanske hade hellre sagt att de betalar mer med egna aktier. Kan man tänka
ja,
sig.
Det hade man ju. Men ja, det är klart. Alltså, en lånefinansiering hade väl varit det absolut bästa. För då hade man nog kunnat. Men det är klart att det är så pass stort så man måste nå in med eget kapital också.
Mm. Castellum faller, däremot Ericsson såg ju faktiskt steg lite inför kapitalmarknadsdagen i eftermiddag. Är det någonting som du, den är i USA så den börjar här i eftermiddag. En stor
Jag har inte varit så mycket Ericsson på väldigt länge. Jag tycker att det är för mycket negativa nyheter som åker omkring, och egentligen kanske man skulle vara skickligare än så och se igenom det och titta på bolaget istället, för egentligen har de ju en väldigt bra produkt och världsledande. De tickar ju egentligen alla mina boxar för bolag som jag vill äga, men jag tycker det är lite för mycket negativt stim runt omkring som stör, och det skrämmer kanske inte bara mig utan det skrämmer kanske ganska många andra investerare också, så att jag har inte varit där. Om vi tar det här med nyemissionsfilten så är ju, jag gillar ju de här bolagen som är offensiva i ett sånt här läge, och nyemissionen gör ju kanske bara att vi får ett bra läge att titta in i sådana här bolag som vågar gasa lite grann. För den här nyemissionsfilten som alla identifierar är ju jättejobbig. Men det är också en möjlighet. Så att det, och jag såg nu på flashen under oss i rutan om Smartice nya designwind. De har också annonserat en nyemission, fallit kraftigt. Varit nere runt 35-36 kronor som lägst, upp 10% idag. Det är också ett bolag som är jätteintressant men som är finansiellt pressat. Men nu är de ute, nu har de berättat att de behöver pengar, och det tror jag är en av nyckelfaktorerna för bolag idag. Att de som behöver pengar, att de lyckas komma igenom beslutet att ta in pengar.
Riva av plåstret liksom.
Verkligen, för att de är för billiga. Alla de här bolagen är lite lågt värderade, eller ganska rejält lågt värderade just nu baserat på hela bilden på börsen. Men har du dessutom finansiella, inte några starka muskler längre, då är du för pressad. Och sen blir du ännu mer pressad när du river plåstret. Så att för mig är det här, jag tycker det här är en fantastiskt spännande marknad just nu, just i de här emissionsbolagen.
Och framförallt...
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Merslin förvaltar räntedelen i populära AMF balansfond. Fonden har avkastat i snitt 7% per år de senaste 10 åren. Vad beror det starka resultatet på?
Aktiva beslut, snabbhet och att vi förvaltare jobbar tätt tillsammans skulle jag säga. Det fina med balansfonden är att den innehåller AMFs bästa bets. Alltså våra främsta innehav i svenska och utländska aktier plus de räntepapper vi bedömer är bäst.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde. Hänsyn ej tagen till inflation.
Se vilka som är offensiva och defensiva.
Både i offensivt syfte, men också du har ju glömt bort hela bra. Den hela storyn som finns i ett bolag, den har du gärna bara glömt. Det är ingen som pratar om vad bolagen gör. Bara om de behöver cash eller inte.
Och då måste min följdfråga bli, finns det några såna här typexempel som du...
Massor. Jag skrev i morse om BOG till exempel. Jag kan inte nämna för små bolag här, men det finns många mycket mindre bolag också. Men BOG har väl ett börsvärde på 3-4 miljarder om jag minns rätt. Och de tog in 800 miljoner förra veckan. Och då har du helt plötsligt säkrat lite framtid i bolag. Du kan börja titta på det här bolaget som då är ner 80% tror jag på ett års tid. Vad är det de gör egentligen? Har vi prisat konsumentens svaghet tillräckligt nu? Ja, kanske inte. Men du har liksom säkrat att det här bolaget kommer att kunna vara med i en uppsväng.
Ja, och nedsidan hyfsat begränsad.
Ja, skapligt. Det ska man aldrig säga. Men skapligt är väl ändå, liksom, om du redan har fått in pengarna, så känns det ändå som att uträkningen av aktier inte heller, liksom, den kanske inte är framför oss, utan det kanske var bakom oss.
Mm. Ulf, jag försöker med dig då. Vi måste väl nämna Ericsson. Det är en ganska stor grej. Och de kom ju
totalt
med en nyhet igår kväll. Det här.
Absolut. Och aktien är upp, vilket jag är lite förvånad över. För det som egentligen händer med den här pressleasen, det är ju att då justitiedepartementet tillsammans med SEC, alltså finansiella övervakaren, har bestämt att den här oberoende personen som de har inne i bolaget ska fortsätta vara ett år till. Mm. Och det tyder ju på att de amerikanska myndigheterna inte är nöjda. Det är inte klart än, utan man ska hålla på ett år till då. Så. Mm. Och sen så att Ericsson skriver som de skriver, det gör ju bolagen. Men jag ser det inte som någon bra nyhet egentligen. Men
börserna kan göra det.
Ja, det är ju inte något rally. Den är upp 0,5%. Visst är det, den är nedtryckt. Nu har de kapitalmarknadsdag här också i eftermiddag. Här, så det kan ju vara lite förväntningar på att de ska komma, att det ska liksom bli ett väckelsemöte där då. Mm. Det som Ericsson har gjort sista tiden, de har liksom krattat manegen för att hålla en kapitalmarknadsdag. Dels med den här releasen igår kväll då, om den här förlängningen, som kanske är ett frågetecken då, som rätas ut lite grann att det blir förlängning. Sen har du försäljningen av IoT här, alltså deras Internet of Things, till en miljardförlust. Du har patentöverenskommelsen med Apple, så det har hänt mycket det har kommit mycket nyheter nu.
Och sen ett jätteförvärv som de måste säga.
Ja, just det, som de måste prata om. Men senaste veckan har de liksom tagit bort en del frågetecken som nu kan man liksom prata på kapital framåt lite, och då blir Vonage det här förvärvet i USA då från förra året som en stor del hur man ska liksom få lönsamhet i det där.
Kanske vi landar där med Ericsson, Oskar efterlyser, att titta på kärnverksamheten ta bort allt det bruset. Det är ju det bolaget vill.
Man måste ju göra det, och som investerare måste man skicklig nog att kunna liksom utnyttja brus till sin fördel.
Mm. Se igenom det, som du säger. Vi går vidare i sanningen. Två dagar återstår bara av Dagens Industris populära tävling Drömportföljen, när läsare och intresserade får välja sin drömportfölj helt enkelt. Ulf, du är en av de profiler som är med och deltar här. Du har köpt och sålt lite här under de här månaderna. Vi kan väl titta på din drömportfölj, hur den ser ut just nu. Tele2, Telia, Clas Ohlson, Revolution Race, va? NCC.
Just det. Och sen en kassa också på 25%, vill jag minnas.
Och du har bytt lite under resans gång?
Ja, jag har inte varit jätteaktiv, men jag kom in lite sent faktiskt. Jag vet inte om man kan se det här. Jag började, jag tror, kom in ett par veckor efter när det startat då, med den här portföljen. Och då, jag har varit lite småskeptisk till börsen hela tiden. Försökt att ha en del... balansera då, men inte full investerad, och sen så en del teleoperatörer som bör så att säga gå bra i dåliga tider lite grann. Men sen har den ändå gått okej, jag är upp 16%.
Du ligger i mitten av hela fältet, ungefär,
precis,
kan vi säga.
Men då,
som lite sagt, över halvan tror jag.
Ja, just det. Precis. Men eftersom jag startade, sen hade jag en fantastisk resa i början av oktober, så där var jag inte riktigt med då. Då hade jag liksom, så den ändå, skulle man jämfört från startat, när jag började där, så blev det ändå okej. Vad ska man säga, Revolution Race är väl den som har gett bäst betalt då. Jag satt en köpanalys på dem i tidigare här, precis i samband med vd-bytet där. De har gått bra, det är väl den som har gått bäst. Jag tar upp 30%, och det har varit en sån, sista månaden har det varit mycket, ska vi säga, rebounds, alltså återhämtning för mycket av de här tillväxtbolagen som rasade mycket. Det är inte bara Revolution Race som har gått bra. Vi har ju Sinch som har gått alldeles fantastiskt, och Biko nu senaste veckorna här. Så det är sådana där aktier man skulle haft med om man skulle...
Clas Ohlson, NCC, hur har du tänkt där?
Ja, NCC köpte jag efter senaste nyheten här när Obus gick in i bolaget. Jag tänkte att då kanske det kan hända någonting där, att analytiker som Oskar och andra börjar liksom spekulera i vad det kan innebära. Så den har väl inte tagit fart på det där. Det är ju en lågt värderad aktie, men de möter ju en tuff marknad också. Byggmarknaden är ju den som ser ut att falla kraftigast här kommande två år.
Mm. Om vi skulle fortsätta med den här tävlingen fram till årsskiftet, hur skulle du byta då?
Jag skulle ligga kvar. Alltså det är jättespännande, för det är nu egentligen efter Lucia som julrallyt ska börja. Och förra året hade vi liksom ett julrally.
Ett jätterally.
Alla tiders julrally som varade fram till 4 januari, då vi hade all time high på börsen, och sen så det är otroligt att att vi har haft det här året, när vi, sen var vi ner 30%. Jag tror inte vi kommer ha det här julrallyt i år riktigt. Vi har haft, kanske man säger, julrallyt under oktober och november, så jag tror att vi kan dippa lite, att det blir som en, som 2018 istället, av en svag utveckling under helgerna här. Mm. Och det så är med mig att
bara fortsätta defensivt då kanske.
Ja, jag skulle fortsätta defensivt kan man säga. Mm.
Men då vinner man ju inte.
Nej, men
det gör man verkligen inte.
Fast man är duktig.
Nej, det är inte så, men jag kan inte liksom, även om jag hade vunnit den här tävlingen, så hade jag inte fått de där 100 000 kronorna tydligen. Så man måste ta ansvar också.
Det är klart, du vill kunna prata om det på ett bra sätt.
Ja, inte liksom, det är klart att jag kunde ha köpt också sånt där som har gått ner och varit sist i tävlingen.
Jag ligger ju sist i våran tävling på årets aktier. Vi fick välja varsin, jag ska inte nämna vilka aktier vi valde, men man kan säga att vi har inte utvecklats bättre än de sämsta bolagen. Det är fruktansvärt dåliga val, men man måste ju också ta de valen om du ska vinna en sån här tävling. Ja, så att precis, de här portföljerna ska man alltid ta med en nypa salt. Ja. Att det är ju liksom en risk.
Mm. Tävling är tävling.
Ja, tävling är tävling, om man sätter ihop en portfölj. Ja. Så kanske inte den allmänna portföljen ett ska se ut så, eller ens ser ut så. Mm. För här pratar vi om en låtsasmiljon som är investerad, eller vad det nu var för bas i just den här tävlingen.
Alltså, bra Oskar, vi ska prata mer med dig snart också kring din syn på börsen naturligtvis, och lite tips och lite spaningar och så vidare. Men vi går ut till Anna igen i marknadsstudien för en uppdatering på Stockholmsbörsen.
Ja, men vi ser fortfarande nedgångar här på Stockholmsbörsen, ner ungefär 1,5% i alla fall breda index, medan storbolagsindex då backar lite mer än 1%, och Sinch hittar vi där i toppen som rekylerar upp 2%. Även Ericsson är fortsatt upp ungefär 0,5% efter vad som kan tolkas som negativa nyheter idag. I botten Getinge som backar 4,5% efter en sänkt rekommendation av Carnegie. Även H&M backar nu 4%. Har kommit ner ytterligare efter försäljningssiffror som var i princip i linje med förväntan. Och Castellum backar som en hel del fastighetsbolag idag. Vi har ju också fått reda då på att Rutger Arnhult avgår som vd. Norsk Hydro backar ungefär 2,5%. De har liksom Ericsson kapitalmarknadsdag idag och har i samband med det höjt EBITDA-målet till 2025 med 100 miljoner norska kronor. Även till 2027 med 500 miljoner norska kronor. Catena Media upp 2% fortfarande. De ska alltså sälja Ask Gamblers till ett av Gaming Innovations dotterbolag, och de stärks också 3,5%, medan Truecaller fått en köprekommendation idag och stärks 2,5%. Det är DNB som inleder bevakning av bolaget. Och istället, ja, så det är de bolag som vi ser framförallt lyft i. Men RAS ser vi istället då i Eltel och Xbrane Biopharma, där Eltel varit ute och vinstvarnat för det fjärde kvartalet, medan Xbrane Biopharma fått, eller meddelat ska vi säga, att de då skjuter upp deras återinlämnade FDA-ansökan till nästa år, första kvartalet. Sänkta rekar ser vi för fastighetsbolagen av Handelsbanken, och de backar samtliga idag. Framförallt Sagax och Atrium Ljungberg som fått sänkt rekommendation till underperform och på lång sikt, och även sälj då på kort sikt. Arjo backar tydligt 5,5% även de, och de har fått en sänkt rekommendation från köp till behåll, medan BRF fortsatt är ner ganska så kraftigt efter att ha meddelat att de tar in pengar och gör ett amerikanskt förvärv på 13 miljarder kronor. Men överlag nedgångar på ungefär 1,5% nu på Stockholmsbörsen.
Stort tack för det, Anna. Jättebra genomgång. Eltel har vi inte faktiskt hunnit prata om. Vinstvarningen ändå ner 10%. Ulf?
Ja, det är ganska mycket, men den vinstvarningen är ju att de får inte liksom ut de har fått in kostnadsökningar i bolaget, de liksom har inte fått ut det mot kund då, utan det är det här som vi har pratat om ett antal kvartal nu, att försöka liksom priskompensera sig, och Eltel har inte lyckats här och tvingas då så att säga vinstvarna. Vi hade en vinstvarning igår också från Finland och Fiskars. Det var en liten annan typ av vinstvarning. Det är nog den här konsumtionsvinstvarningen, att konsumenterna är hårt pressade nu av prisstegringar, man har köpt dem mindre av deras produkter.
Mm. Vi pratade lite om det, Oskar, innan, hur det kunde spela över kanske på andra konsumentberoende bolag på, som Husqvarna, Thule.
Ja, och det Fiskars säger är egentligen det man befarar, att lagernivåerna byggs upp hos handlarna. De köper ingenting av Fiskars nu för det är fullt i lagren. Jag har hört den här signalen från andra bolag också när man har pratat. Mm. Så att det är såklart att lagernivåer är ett problem, tror jag, ute i retail-leden. Mm. Och räknar man på sina räkningar just nu, så jag tänker inte riktigt på Husqvarna just nu, utan jag tänker på var elräkningen hamnar någonstans. Och då är det väl så lite här och där. Mm. Så att det är såklart att det är jobbigt. Nu var det USA som var drivande i den här varningen, om jag förstod det rätt, på Fiskars. Och då blir ju bolag som är exponerade där med i retail lite ifrågasatt, såklart. Då. Mm. Sen är det såklart, om man drar ut perspektivet, så har vi ändå en pressad retail-sektor. Jag tycker H&M:s reaktion idag när aktien är ner 5% på en inline-siffra. Mm. Uppenbarligen hade man viskat om lite mer. Jag har hört viskningar innan att det har varit lite högre förväntansbild. Men det är ändå en ganska stor reaktion på ett bolag som vi redan vet vad de håller på med och var de är någonstans.
Så en trist börsdag, ska vi säga.
Ja, också. Det är det ju också. Mm. Så att.
Ja, Oskar, vi var inne, Ulf var inne på börsen de sista veckorna innan nyår här. Julrally brukar man också prata om, men kanske inte i år, säger Ulf. Vad är din syn?
Jag var ju här för några veckor sedan och då jag brukar prata om den här hundportföljen och ta fram de här sjunkbomberna, eller vad man nu ska kalla dem för. Men jag gav lite upp för att det är så många just nu. Och ofta är den här rallyt som du har över jul beror på olika faktorer. Du identifierar ett tiotal bolag som är ner runt 80% på året av olika orsaker. Kanske 60% något år, 80% beror på hur dåligt det har gått ett år. Ofta i ett bra år, för 4-5 år är bra. Du hittar några som har gått dåligt. Alla spekulerar att det blir nästa års vinnare. Du får dessutom lägre likviditet på börsen för att folk åker på semester. Så att de här rörelserna, de här bolagen som då alla ser, de här 10 samtidigt, de blir liksom lite självuppfyllande. Så julrallyt är ju lite baserat på att du hittar ett fåtal bolag. Nu hittade jag så många som är ner 80%, 70%, både stora bolag och små bolag. Mm. Så att då försökte jag konkretisera det här lite grann, men då kom jag tillbaka till det med finansieringsfrågan. Ska jag ta i bolag som har gått ner 80%? Ja, det ska jag kanske göra. Egentligen ganska allmänt ska man nog göra det om man tycker att affären är bra som de håller på med i grund. Mm. Men då kanske man bara väljer de som håller på att finansiera sig just nu eller har finansierat sig precis. Så att då har jag liksom smalat ner den här listan lite grann.
Ja. Och vad kommer du fram till då?
Ja, men det är många som är väldigt små bolag, men BHG nämnde det som ett exempel. Ja. Men det finns ju liksom i alla kategorier. Ofta de bolag som jag pratar mest om har ju ett market cap på 300 miljoner. Så att det är liksom, det är andra former av bolag som jag tittar på. Men generellt sett så tycker jag att det liksom är intressant.
En annan intressant fråga, och vi får upp en graf här som visar skillnaden mellan småbolagsindex och OMX30 här, va?
Jätteskillnad.
Och det är en jätteskillnad. Ja. Vi har varit inne på det här tidigare i Börsmorgon med olika gäster. Ja. Men jag vet att du är intresserad för det här också, Oskar.
Ja, och egentligen kanske ännu mindre bolag än den som den här
grafen. Och storbolagen är bättre, kan jag börja med. Ja,
alltså du är nästan flatt nu. Om du har ägt OMX i ett år, så lägger du på utdelningen om du har haft bolagen, så är det ju plus.
Vilket är otroligt.
Vilket är helt sjukt. Det är inte alls den känslan som man har. Och så tittar du på de här First North-bolagen, alltså de allra minsta bolagen på Nasdaq. Då är de ner 45%, både på ett år och year to date. Mm. Så att, och där har ju verkligen inte fått någon utdelning heller. Mm. Så att det är en enorm skillnad. Och har man ett positivt scenario här, och vi har ett positivt scenario, vi tror ju att det här kommer att bli bra under nästa år.
Du tror att botten har varit...
Och det frågar botten. Alla, det är en irrelevant fråga, förlåt Pontus. Ja. Men den frågan är, det spelar ingen roll om vi har satt en börsbotten eller inte. Du måste ha ditt scenario ändå. Även om vi får en lägre botten så måste du ha ditt scenario klart. Så att du inte drivs med i den mentala snöbollen som man alltid gör mer eller mindre. Mitt scenario är att det här kommer att bli ganska bra någonstans under nästa år. Och jag är köpare på svaghet. Det blir ju liksom min strategi i det här läget. Jag kanske inte köper den 11:e veckan upp som det, eller 10:e eller vad det var här om veckan. Mm. Men kontentan är då, tror att det här blir bra. Då måste du hitta de här lite mindre bolagen som har haft det jobbet under en längre. Så jag tycker Arjo känns ju jättespännande. Det finns ingen i hela marknaden som gillar Arjo. Mm. Det är nedgradering på nedgradering. Kan mycket väl komma någon vinstvarning, vad vet jag. Men den är ju redan pressad. Och då tittar jag in i sådana bolag. Och ju mindre bolagen är nu, ju bättre hävstång kommer man ju ha i de bolagen. Så att vi är ju ganska positiva till småbolag generellt.
Mm. Snittar ner sig.
Ja, man kan agera på olika sätt. Ulf har ju en defensiv portfölj. Den kanske blir offensiv på andra sidan årsskiftet. Alltså då tittar man på andra bolag. Det är inget fel att vara defensiv nu heller. Jag är väldigt defensiv just nu och har svårare att hitta investeringar. Jag gillade Husqvarna på 60, jag gillar inte Husqvarna på 80.
Oskar, du brukar ganska ofta prata Sinch när du är här, Stillfront också brukar du prata. Är det typiska exempel?
Typiska sådana här bolag där du, och jag tycker att det var lite, om man tittar på
på Sinch till exempel, den har haft en jätteresa.
Här har vi den.
En fantastisk rörelse, men drar man ut perspektivet, det är ett ganska långt perspektiv, men drar man ut det lite till kan man börja titta på hur den har gått över tid. Och vi har ju knappt tagit oss förbi där vi var för 3 år sedan kursmässigt. Och då får man ju bestämma sig om man tycker Sinch är ett bättre bolag idag eller om det är ett sämre bolag. Så får man fundera på den här räntekomponenten som också då gör all värdering. Den här diskonteringsräntan som används, ska den gå upp nästa år eller ska den gå ner nästa år? Och så tittar man på bolagen ställt i ljuset av historisk utveckling kursmässigt och hur värderingsmetodik ska värdera bolaget. Och då blir man ganska positiv till de här bolagen. Det är Embracer, det är Stillfront, det är Sinch, det finns många bolag, Truecaller, alla de här som alla pratade om för 1 år sedan. De finns kvar. De gör bra saker fortfarande. Mm. Och tittar du på Stillfront Embracer till exempel, var det inte Apple som helt plötsligt fick återigen glöd i den här App Store, vi tar betalt för alla betalningar, 20-30% historien, som säkert ligger långt fram att de ska förbjuda det, men det är ändå bolag som säljer appar via App Store som kommer att vara supervinnare om det där går igenom.
Stillfront.
Ja, och det där hade vi spekulerat brutalt i för 1 år sedan om den där nyheten hade kommit som kom igår. Igår var det en axelryckning på börsen. Precis som Beijer Ref idag, det är ett fantastiskt förvärv de gör. Men hej, de ska finansiera sig. Aktien kommer gå ner. Så att vi hade det här varit för 1 år sedan, aktien har gått upp 10-20% på det här förvärvet. Så att vi har haft en annan miljö nu. Och jag tror att den miljön kommer att bytas nästa år. Någonstans under nästa år kommer en annan. Vi kommer att vända vårt resonemang någonstans.
Men, och det bytet sker ju först när vi vet, när vi förstår att nästa förändring på Fed blir en sänkning. Och den kanske kommer om ett halvår. Då kommer sentimentet förbättras och att vi ser liksom en konjunkturvändning också. Vi är inte riktigt där än och det är inte säkert vi kommer dit under hela 23. Det får vi se. Det är det som...
Nej, timingen är ju alltid det delikata i det här. Så är det. Men jag tycker efter 10 veckors uppgång så är resonemanget kanske lite mognare än vad det var i slutet av september. Då var det ju nattsvart. Folk la ju på luren när jag ringde till dem. Jag pratar inte aktier längre. Alltså, då ger man ju upp på något sätt. Och vi kan mycket väl få en sån sväng till i vår. Det vet vi ju inte någonting om. Men någonstans så måste man vara nyanserad liksom när snöbollen sätts i spinn och när det börjar rulla ordentligt. Då måste vi ett vara lite likvida, 2 ha ett moget resonemang och förstå vad som händer om ett halvår igen. För att där är vi inte när vi blir skraja, rädda.
Bra snack, Oskar. Onekligen lite mindblowing är faktiskt att OMX30 är i princip flat räknat 1 år tillbaka. Det tror jag inte många som tänker på.
Nej, och det är ju alltså, vad är det som har drivit det? Det är bankerna som är upp egentligen allihopa. Budet på Swedish Match gör ju en del, de är med i OMX30. Och AstraZeneca är ju fantastiskt. Och sen så är ju, men skulle du ta liksom kasta pil då så hade det ju varit minus. För det är några få som har drivit upp det här bra.
Men ganska bra med verkstad också. Verkstad har faktiskt gått rätt bra. Vi har ju världens finaste verkstadsbolag. Jag tycker kanske att verkstad just nu i förhållande till den konjunkturella bild som de flesta har är lite felvärderat. Mm. Men man kan liksom inte heller bortse från att de tjänar mycket pengar. Volvo kommer att dela ut mycket pengar. Alltså det är ju en matematisk effekt i vad kursen är såklart i förhållande till vad bolaget gör. Men den här rädslan som vi kanske ser i Arjo nu eller som vi då ser i Thule just nu, den talar om ett annat konjunkturellt språk än vad vi handlar om andra aktierna på. Så det har vi pratat mycket om under hösten. Men... banker har vi redan fått en räntehöjningsprissättning på. Vi vet att deras ränteintäkter kommer att stiga. Vi har koll på att de här fina svenska verkstadsbolagen har en förmåga att vara bäst i världen. Men samtidigt, det speglar ju inte den konjunkturella bild som vi handlar 70% av börsen på just nu. Utan just det är liksom en liten ö av trygghet som kanske inte är så trygg om vi får en riktigt dålig börs nästa år eller inleder med en dålig börs. Vilket ju är ett ganska rimligt scenario hos många just nu.
Jättebra. Tiden går. Vi kommer snart runda av. Men vi hinner med en julhälsning också som vanligt i slutet av de här sändningarna. Och idag handlar det om Matilda Karlsson på Pareto.
Året var 2022 och ett tufft börsår höll på att lida mot sitt slut. I Paretos analysverkstad lyste flitens lampa och alla analysnissar kämpade med att få ut goda råd till sina kunder. Techbolag, hälsovård, banker, fastighetsbolag, verkstad och cleantechbolag, alla sektorer skulle undersökas och analyseras och 120 bolag fanns under lupp. Vilka skulle ner och vilka skulle upp? Vinster kommer och vinster går. Men en sak är säker och den är att Paretos analysverkstad, den består. God jul och gott nytt år önskar Pareto Securities.
Tack så hemskt mycket för den julhälsningen. Vi ska snart runda av, men vi hinner. Jag tänkte att vi ändå skulle avsluta där vi började med räntor. Och igår kom alltså Feds besked. Idag kommer ECB med ett besked här i eftermiddag. Är det viktigt, Ulf?
Ja, det är klart att det är viktigt. Man förväntar sig 0,5% upp även där på räntan. Och även i England, som också Bank of England, som ska höja räntan också 0,5% precis som Fed gjorde igår kväll. Men det är klart, något annat än det skulle ju sticka ut väldigt mycket, så då blir det, och det gör det väl inte, utan man har nog kattat för 0,5% våga två, och då är det ju presskonferensen efteråt och hur man väljer att lägga orden som avgör rörelsen. Så det är klart att det är väldigt viktigt.
Mm. 14:15 tror jag kommer.
Men är inte räntehöjningsrädslan, den är borta lite? Tänker jag fel då? Är det liksom, pratar vi verkligen om att vi ska handla ECB, oj de är bäsade till ekonomin, oj de kommer att höja räntan mer än vad vi väntar? Jag tror inte det. Alltså, jag tror vi har passerat pucken på det här för länge sedan.
Ja, det vet vi inte. Vi har ju fortfarande, liksom, folk blir väldigt glada på en ränta på, eller på en inflation på 7,1% i USA. Och det är klart att det är ju väldigt högt, och jag tror att centralbankerna har nog bestämt sig för att de inte ska vara den centralbanken som ger upp sina inflationsmål, utan man ska trycka ner det här 2%. Och jag tycker det är viktigt, för det är viktigt, säg att du har liksom avkastningskrav på, om det stiger räntan 1% så går avkastningskravet på 7-8%, och den procentenheten är ju 14% i börsvärde, och det är liksom en stor rörelse då. Så jag tycker det är intressant att följa.
Viktigt eller inte, 14:15 kommer i alla fall beskedet. Jag tror Oskar och Ulf kanske står kvar här och diskuterar vidare. Men vi stänger av kameran snart i alla fall. Stort tack för att ni tittat. 8:45 är vi tillbaka imorgon bitti. Förstås, ha det bra.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18+, regler och villkor gäller.